Han gillar att resa. Piteås EU-samordnare Dan Berggren. Han har varit utomlands 150 gånger och rest till 45 länder. Han är lönsam för kommunen. Dan Berggren har dragit in många EU-miljoner. Mellan 50 och 100 miljoner, säger han själv. Jag är envis, säger han. Dan Berggren är huvudperson idag i vår serie om människor med synnedsättning som är ute i arbetslivet.
Kan du sätta dig lite grann uppåt?
Jag är liksom bakåt lutad normalt här, jag är riktigt sådär.
Du får komma lite hitåt.
Så riktigt så potatis.
Ja. Nu ska vi se hur högt du pratar då.
Okej, det beror på. Jag kan prata högt eller lågt, men någon samtalston.
Nej, samtalston.
Något sånt där då kanske.
Vad har du för väder idag?
Idag var det skitväder tycker jag. I morse snö och jag satt less på att skotta snö.
Aha. Hur tog du det till jobbet?
Idag åkte jag taxi. Färdtjänst. Jag brukar gå då några gånger per vecka. Men en sån där dag kändes det inget bra gångväder.
Har du gått under vintern då?
Ja då.
Hur långt har du?
6,5 kilometer.
Mm-hmm. Det var inte så illa pinkat. Ja. Okej. Okay. Du, när du går in till jobbet, du sitter här på stadshuset i Piteå. Vad gör du för någonting?
Ja, just nu, jag har två jobb egentligen. Ett är att jobba på samhällsbyggnadsförvaltningen som projektsamordnare. Vilket innebär ganska mycket skriva projekt till EU, hålla kontakter i Europa, olika nätverk och sånt. Och den andra halvtiden fick jag ett nytt jobb i höstas. Då jobbade jag som förbundschef på något som heter samordningsförbund. Där man ska försöka samordna resurserna inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och regionen. Det är en liten utmaning.
Dan Berggren är en fena på att plocka pengar från EU. Inte bara en fena, han är en spindel också. Spindel i Piteås Europa.
Det har jag jobbat med i ungefär 10 år, framförallt med EU-projekt och tagit in ganska mycket miljoner till kommunen i olika EU-medel.
Okej, så du är lönsam?
Ja, jag har varit lönsam i den delen i alla fall.
Ja. Kan du säga exempel på EU-projekt som du har haft finger med i spelet?
Alltså, det handlar framförallt om arbetsmarknadsprojekt. Just nu driver ett projekt som heter Kompetens för alla, där personer med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund ska genom praktik och olika stödinsatser komma ut i jobb. Sen har jag jobbat i lite mindre projekt på EU-nivå och ett stort som kallades Delphi, där vi försökt hitta bättre former för språkutveckling för migranter. Och där jobbar vi tillsammans med en organisation i Norge, i Skottland, i Frankrike och Italien. Och så koordinerar jag det här från Piteå.
Det låter alltså, jättejobbigt att hålla ihop så många intressen från olika länder till det här rummet.
Ja, men det var det, att förstå varandra. Man missförstår ju varandra. Vad menar vi samma saker? Hur jobbar man då i olika regioner? Vi hade till exempel vår partner, det var ganska centralt med mycket invandrare. Det speciella man har i Frankrike med den invandring man har där från gamla kolonien har ju sin status. Vi jobbar i ganska glesbygd här. Vi jobbar också, hur ska man jobba med migranter i Skottland, Island and Highlands, där det är jättelånga avstånd ut på öarna. Mm. Så framförallt för att förstå varandra, vad menar vi? Men det är svårt, men jätteintressant och lärorikt att begripa sig bättre på både skillnader och likheter.
Vad tänkte du när du var liten? Vad ville du bli då när du blev stor?
Ja, det var länge sedan. Jag skulle bli veterinär.
Aha.
Och det var någon gång kanske jag var 12, 13, 14 någonting. Jag höll på att jag red. Sen blev det något annat. Då när jag började gymnasiet började jag på teknisk linje. Jag skulle bli kemist. Men då i 4:an, då blev jag blind så fick jag tänka om. Och då tänkte jag att kemist var inget bra när man inte ser.
För att man skulle se hur det blir olika färger i provrören?
Ja, den delen som jag tyckte var intressant. Kemi är så mycket, mycket mer. Så att idag, med den teknik som finns idag, har man säkert kunnat jobba med vissa delar. Men då tänkte jag om, vad ville jag bli då?
Mm.
Jag gick med rehabilitering, att börja liksom lära sig saker på nytt. Väldigt mycket nytt, att komma vid käpp och lära sig punktskrift och allting sånt där.
Vart gick du då?
Då gick jag på fanns det något som heter omställning och träning i Skellefteå. Som var jättebra rehabilitering. Man fick allt på ett ställe. Man testade med att praktisera, lära sig punktskrift. Jag lärde mig att svarva, putsa fönster, laga mat. Allt på ett samla. Och det finns inte idag. Idag är det som väldigt uppsplittrat. Nu har man någon del på landstinget, på syncentralen. Och någon annan del ska man göra på kommun och någon annan. Det var väldigt bra på det sättet. Att jag kom dit väldigt snabbt när jag blev blind. Och både att jag fick lära mig saker, men också att se att det var mycket som gick att göra. Ja, men jag tyckte jag var 20 år och nyss blind och tänkte, vad fan kan man göra nu då? Men man kan göra det mesta. Och då såg man ju andra i samma situation som allt kom en bit längre och fick lära varandra och sådär.
Hade du varit på gång länge och missat synen, eller kom det pang?
Nej, några år. Första ögat blev jag blind på 72. Och då visste jag att jag hade svaga näthinnor och visste att jag kanske skulle bli blind.
Och 72, hur gammal var du då?
Då var jag 18.
Ja.
Och så 75 då, eller var 20 då. Så.
Mm.
Och jag visste att det skulle bli, och så blev det så.
Okej. Okay. Hur fixade du det?
Jag fixade
mentalt?
Mentalt. Så fick jag framförallt med jävligt bra stöd av kompisar. Jag var liksom att kom igen nu.
Mm.
Inte bara, jag tyckte jättesynd om mig själv och bedrövad och är livet värt och sådär. Så var det såklart. Men jag kom hem strax före påsk. Och då var det liksom, jaha, nu är det påsk och är party. Ska du med eller inte?
Mm.
Nu ska vi ut och festa. Vi har en backpils när i skuffen. Ska du med eller tycka synd om dig själv?
Du åkte med och drack pilsner?
Ja, men vi fortsatte som vanligt. Liksom. Vi pratade om det ganska fort, men det blev aldrig något avbrott. Utan de kompisarna är kvar än.
Ah.
De var liksom barndomskamrater, ungdomskamrater.
Oh, jävligt! Förlåt, jag ryckte till.
Ja. De var vi kompisar då och fortsatte som vanligt egentligen. Man är 20 och där är mycket fest och så.
Och sen kom du till Skellefteå och lärde dig, vad sa du, svarva och tvätta fönster?
Ja, en total rehabilitering. Liksom allt att leva som blind, att gå med vit käpp, orientera sig, att lära sig skriva och läsa punktskrift. I det praktiska, det som det heter ADL, att putsa fönster och laga mat och hålla ordning på kläder. Mm. Allt var samlat på ett ställe. Och jag hade ju den turen att jag bodde där på veckan, men jag får ju hem varenda helg, en del som kom längre bort ifrån. Mm. De blev ju kvar jättelänge. Så jag höll ju kvar kontakten hemma hela tiden. För ofta får man ju höra att folk bara försvinner.
Mm.
Men det blev aldrig så. Utan vi fortsatte att umgås. Mm.
Dan gick vidare till universitetet. Blev socionom. Någon gång arbetslös.
Och då blev jag nekad. Så jag hade sökt några jobb. Och då fick jag nekat. Jag fick inte på grund av att jag var blind. Då blir man ju både upprörd och förbannad och ledsen och sådär.
Under nästan 20 år hjälpte han människor med problem som socialarbetare i Piteå. Sen gled han in på sitt första EU-projekt.
Jag drev mitt första EU-projekt redan 99 tror jag det var.
Mm.
Ett jättespännande projekt, få män till vård och omsorg.
Uh-huh.
Alltså ett sånt där brytprojekt kallar man det. Att ont om män i vården och omsorgen, hur lockar vi dem? Mm. Då hade vi ett EU-projekt med det.
Mm.
Sen fortsatte jag jobba som vägledare, jobba lite olika. Vad fan, jag pratar över allt.
Lät som nyheter.
Ja, det var någon nyhet SVT Play.
Ja, okej.
Okay. Det gick jättelätt på den tiden att få pengar.
Mm.
Det är svårare idag. Så småningom så inrättade man en tjänst som EU-samordnare som jag då fick, för att jag var den som hade nästan varit med och dragit igång det.
Mm.
Nu jobbar jag på något som heter samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har allt från flyktingsamordning, vuxenutbildning, trafik, gator, bygglov. Vi har en jättekomplex organisation.
Mm.
Men stora delen vi har fortsatt att jobba med EU-frågor är mycket till arbetsmarknadsverksamhet, alltså folk som är arbetslösa och behöver mer stöd. Och där har vi varit jätteduktiga på att ta hem pengar. Jag hittar de metoderna, vet hur man ska göra och känner ganska mycket folk och får väl igenom nästan det mesta faktiskt.
Men när man pratar med människor som söker EU-bidrag så drunknar de och ojar sig jättemycket över alla rutor de ska fylla i.
Och
alla...
Jag har svur över dem och jag svur över att alla formulär är inte anpassade med, när man jobbar med skärmläsare. Men jag är envis till min natur och har man bara hittat koderna och jobbat ihop med kollegor som vi är jätteduktiga på att få in mycket pengar nu. Så att, har man knäckt koderna så är det så avancerat. Det kräver resurs, det kräver tid, men det kräver framförallt att man inser att det här kräver EU och därför så får man bara gilla läget om man ska få de här miljonerna som blir ganska många. Jag tror att kanske mellan 50-100 miljoner har jag ändå varit med och dragit in till Piteå kommun. Så det är ganska mycket värt.
Du sa att du var envis, att det var en egenskap som är bra i det här jobbet. Då. Vad har du fler för egenskaper som är bra?
Jävligt otålig också. Och det är inget bra när man är blind. Man får lära sig att behärska sig mycket mer. Jag svär och jag svor mer för. Liksom. Saker tar mycket, mycket längre tid när man inte ser. Och det är liksom otåligheten, ett gissel.
Är det någon mer egenskap?
Nej, jag är envis och jag är ganska visionär. Jag vill liksom fortsätta förändring och tycka om nya saker faktiskt.
Och nya saker, vad menar du då?
Ja, men nya arbetsuppgifter, nya kulturer.
Aha. För dig själv?
Ja, men lära av andra. Jag jobbar också ganska mycket med internationellt biståndsarbete inom något som heter My Rights. En månad sedan var vi och besökt våra projekt i Bolivia, jättespännande. Jag jobbar väldigt mycket där, vi har drivit projekt i Sri Lanka, så jag har varit jättemånga gånger.
Mm. Alltså du verkar ju ha rest mycket, betydligt fler än vad medelsvenskarna har gjort.
Jag räknar ut, jag har varit i 45 länder, jag har varit utomlands minst 150 gånger, jag reser mycket.
Åh herregud. Men hur går det då om du inte ser något?
Ja, men då, när jag reser utomlands, då har jag ju någon med mig. Alltså i jobbet, man ska aldrig vara ensam i typ av projekt, för då är det svårt att få förankring. Så att vi har ofta ett par kollegor.
Härifrån kommun?
Ja, från kommun. Okay. Om vi är iväg på olika projektresor så är det. Vi brukar vara ett par, tre stycken och så. Ibland är jag en av dem.
Mm. Då får du massa intryck, är klart. Berätta om några intryck du har som är kvar i hjärtat.
Ja. Jag började resa när jag hade blivit blind. Då gjorde min första interrail. Vi hamnade på något jävla tåg från Danmark. Så åkte vi vidare till Tyskland eller Belgien. Och där hade de diesellok. Och vi hamnade, de låg där på golvet längst närmast loket. Där stanken av diesel. Där man satte på Hellas Expressen och åkte några gånger Aten, Köpenhamn. När man vet att i halv, och det är nästan två dygns resa. Mm. Och så tar vattnet slut på toaletterna i Tyskland. Då stinker det ganska mycket när man sitter ute i korridoren utanför toaletten och försöker sova. Eller lukterna jag älskar liksom i tropiken, det här liksom fukten och värmen. Och när man landar och går ut från ett flygplan och så tjup, den där massiva 30-gradiga fuktiga värmen. När man blev magsjuk i Mexiko, när man fick Montezumas hämnd. Alltså det finns så mycket. Strandpromenader älskar. Liksom att gå i tropiken och vandra i vattenbrynet. Det är en sån där grej som jag riktigt älskar. I varmt vatten, i Indiska oceanen eller Mexikanska golfen eller vart man är.
Men finns det inga små djur där som biter dig i tårna?
Nej, inte så mycket. Jag har aldrig tänkt på små djur. Jag vet att det finns kackerlackor ibland i rummen och en kompis, vi var i Indien, bodde i en ganska primitiv hydda där i Sydindien, då han fick någon kackerlacka, så vad är jag inne för kallningarna, då liksom, något som kändes, det var någon kackerlacka, kryp in.
SRF deltar i flera biståndsprojekt och Dan också. Han har ofta varit på Sri Lanka till exempel. Lärorikt, säger han. Inte minst att uppleva skillnad i fördomar.
Man kan ha fördomar mot personer med funktionsnedsättning i Sverige, men det är ingenting jämfört med Sri Lanka. För buddhismen har man ju dåligt karma, och därför man blir blind. Aha. Så där är man ju väldigt liksom nonchalerad
Eller?
Ja, man gör det. Men du har ju begått en synd. Och i ditt nästa liv så blir du blind för att du betedde dåligt i ditt tidigare liv. Man är ju själva vandringen i buddhismen. Men jag får också ut så mycket att de fortsätter kämpa med sina grundkurser i föreningskunskap. Sånt som jag minns när jag var yngre, där vi jobbade med sånt. Samma resa, de gör mycket som vi kanske skulle behöva mer av i Sverige idag, som jag saknar här.
Vad tänker du på då att vi saknar i Sverige?
Ja, men, handikapprörelsen demonstrerar mycket mindre än vad vi gjorde på 70-80-talet. Mm. När vi kämpade oss till dagstidningarna eller allt, då hade vi liksom torgmöten, demonstrationer i mycket, mycket större omfattning än vad vi har idag. Mm. Så att det var mer kamp. Mm. Och jag minns än vi demonstrerade och vi höll på. Jag minns än när jag fick min första Norrbottens kurir påskafton 1982. Mm. Dampte ner i min brevlåda. Det var en fantastisk upplevelse att även om det var en sammanfattad så kunde jag läsa tidningen till stor del själv i alla fall. Stoppa in kassetten och få en nyhetstidning igen. Och så sen dröjde det något år innan Piteå-tidningen kom. Och så till vi har kämpat på att vi nu får i stort sett hela dagstidningarna. Och det var jag med när vi drev, satt jag i Tartinnesnämnden i ganska många år också under processen att få tillgång till hela tidningen istället för bara den här hopklippta kortversionen.
Mm. Och den här mekaniska rösten, hur tar du den?
Ja, jag tyckte den blir bättre och bättre. Sen är jag ju van med metalsyntes. Men så att det värdet med att jag får hela tiden jämfört med att få ett väldigt hopplock är mycket värt.
Mm. Och kommer det sig att man har satt sig ner nu då? Lutar sig tillbaka lite?
Jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Delvis, och man glömmer ju bort att vi har någon typ av rehabilitering. Att vi fick en syncentral, att vi har dagstidning, att vi har allt sånt där. Det har ju inte blivit gjort av sig själv. Och många som blir synskadade idag, de tar det för givet, det bara finns.
Vad tycker du att man ska kämpa för idag?
Ja, fortfarande tänker jag, är man yrkesverksam, rätten till arbete, för fortfarande 50% av synskadade är arbetslösa. Mm. Men jag tänker att man ska inte bli offer, utan man ser fördelar, men jag kan jättemycket. Jag behöver hjälp av kollegor ibland, sånt som inte funkar praktiskt. Andra sidan så, jag är gammal och rutinerad, så gör de ju att folk kan fråga mig, det är jag duktig på. Aldrig när jag har någon konferens eller sånt, ja men klart om PD-tidningen eller någon konferens, så säger de att jag är blind, men det nämns ju aldrig. Jag är ju EU-samordnare, projektledare. Och det tycker jag är lite viktigt för mig att ja, men jag har mina begränsningar, jag behöver lite hjälp ibland, men jag kan en himla massa. Mm. Att våga vägra bli ett offer tycker jag, för ibland är det lite väl många som kan tycka att det är bara synd om mig själv. Jag kan tycka synd om mig själv, klart, och det är besvärligt ibland och usch och titt se. Men grunden är att man ska göra det bästa.
Slutord från Dan Berggren, projektsamordnare i Piteå. Han intervjuades av Sigrid Flensburg.